Jonas.
Hallå, Oskar.
Det var ett tag som vi satt här i Bunkerstudion.
Ja.
Det är ganska skönt.
Ja.
Vi har gått igång så himla mycket på det här när vi spelar in med våra myggor på lokal.
Mm.
Att jag tror att vi nästan har gjort det i typ 2 månader.
Ja,
eller någonting.
Ja, det var länge sedan vi var här nu.
Ja. Och det är ju, så det är lite... ibland kanske det är bättre med lite bättre ljud så att åtminstone någon tror att vi inte är helt amatörmässiga.
Mm, mm. Vi kan ju välja bättre ställen ibland också.
Behöver
det inte vara en spårvagn som passerar.
Nej,
50.
Men jag tänker att om vi sprinklar med strusslar med bättre ljud så liksom är det en aura av bättre ljud. Fast det oftast är sämre ljud. Jag vet inte. Ja, idag så ska vi prata om lite allt möjligt, men jag har ju läst Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.
Ja.
Och det kan vi komma in på lite senare.
Det kan vi göra.
Sen har vi ju konsumerat lite kultur, eller hur?
Ja, det har vi.
Hur har din kulturvecka varit?
Min kulturvecka? Jag har väl läst en del böcker, vill jag på att säga. Jag fick ju, det talade vi om bara alldeles nyligen, jag fick ju en recension publicerad i Svenskan.
Just det.
Där med koryféerna.
Ja, så då har du ju uppenbarligen läst koryféerna.
Ja, det gjorde jag ju då.
Slutledningsförmåga.
Ja, visst, men det var många veckor innan den blev publicerad. Så det har väl varit grejen. Och sedan är det ju den här lite Netflix- kul kan man väl säga.
Ja.
Den här serien The Sandman från 80-talet av Neil Gaiman.
Bokserien är från 80-talet. Netflix-serien
är ny.
Ja.
Och det är ju en, vad säger man, det är ju tecknat eller vad heter det? En graphic novel som det heter på engelska.
Från början.
Ja, jag vet inte vad man säger på svenska riktigt. Serie säger man.
En serietidning.
Då tror man ju att det är jättebarnsliga grejer.
En pocket är lite äldre.
Seriepocket. Men en graphic novel som jag läste hela den 2016-2017 någonting under en sommar. Och det var en så här grym läsupplevelse. För han skriver väldigt bra nämligen. Det är liksom en väldigt sofistikerad person egentligen i berätta tekniskt och även alla referenser till gudar och sådär. Han hittar ju på det mesta naturligtvis, men de här referenserna är ju korrekta till gamla mytologin och de här.
Han väver in mycket mytologi, men han gör det på ett sånt sätt att han skojar till det lite med det, va? Eller hur?
Ja, precis. Han skojar till det.
Så att Kain och Abel är med och då har den ena ihjäl den andra hela tiden. Mm. Det blir ett stående skämt.
Så många sådana grejer.
Och han går lite i Terry Pratchetts fotspår.
Det kanske man skulle kunna säga.
Okej, så du var hypad och tänkte, fan vad grymt, jag hade så bra upplevelse med den här, med den här seriepocketen. Och nu blir det liksom och nu blir det bilder, nu blir det video.
Nu
behöver jag inte ens tänka när jag ser om
detta.
Jag blir sondmatad här med nostalgi.
Men dels var det ju faktorn. Att man inte har kunnat filmatisera det här tidigare är ju antagligen på grund av tekniska, att man inte har haft de tekniska möjligheterna. Nu kan man göra vad som helst.
Mm.
Och det har man ju, jag tyckte det var lyckat på det sättet. Alltså det är så, det måste ju ha kostat 1 miljard eller någonting att göra den här serien.
Ja, full disclosure, jag har också sett den. Jag bara väntar här på Andreas. Jag vill lära mig först om din upplevelse.
Så jag blev ganska lite impad. Jag blev inte besviken överdrivet. Jag tyckte det var vissa grymma lösningar. Nu kommer inte jag ihåg allt från serien, men det är ganska, mina förväntningar var kanske inte skyhöga heller.
Ja, det är bra.
Ja, det är bra. Det är bra. Och det var ju lite woke. Eller det var ju väldigt woke vissa saker. Och
det var det mest woke shiten jag har sett i hela mitt liv, Andreas. Mm, det var det värsta jag har sett.
Men då får man komma ihåg, det var ingen överraskning för mig heller, för jag vet ju att Gaiman är woke. Han var ju woke redan på 80.
Skulle man kunna säga att han är en gay man?
Man kanske inte behöver vara där.
Nej,
i
sin okay.
kritik.
Nej.
Men, nej, men redan på apropå gay. Nej, men han gjorde ju en hel episod i serien, i den här tecknade serien, som handlade om AIDS-epidemin när den kom. Ja. Så han har alltid varit woke i sig. Så det är inte överraskande att serien är woke. Så men han har tagit det steget längre nu och ersatt många karaktärer då, med självklart med svarta karaktärer.
Ja.
Och här, en rolig parentes till det här. Det kom ut en extra avsnitt här om dagen bara för
typ
några dagar sedan.
Bonusavsnitt.
Ja, precis.
Och där var alla svarta.
Nej, uh-huh. men okay. nej, det var faktiskt väldigt få svarta i det avsnittet. Uh-huh. Men de förekom och det är ju inte konstigt alls. Men hur som helst så var det då en slags sociopatisk författare där som hade kidnappat Calliope, som är en sån här en musa, en av de 9 musorna. För han vill få inspiration till sitt skrivande. Så han kidnappar henne. Och liksom hon tvingas sitta där och influera honom då på olika sätt. Man antyder lite mellan raderna att han på någon, nästan våldtar henne. Och blir då influerad till att skriva romaner.
Det har alltid funnits något sexuellt mellan raderna där med musor. Mm. Och hur de inspirerar med.
Ja, ja.
Det har alltid varit
man kan
lite...
tänka sig att det handlar om lite sexy
ja,
time. Precis. Som influerar ja. Där. Men hur som helst, han apropå woke-grejen så säger han själv, den här författaren då, som är lite ond. Han är ju ond som kidnappar den här kvinnan eller gudinnan. Och, men han säger själv, när han talar med Hollywood, då har han fått en deal med Hollywood. Och så säger han sådär, jag går inte med på annat än att det måste vara 50% kvinnor i filmteamet och med olika etnicitet och sådär.
Det säger den onda författaren.
Ja, precis.
Så till och med de onda har blivit woke.
Ja, till och med, ja.
Och eller är det en ironisk woke-kommentar?
Nej, men jag undrar, är det att man ska tycka då att han är ju inte så ond egentligen, för han är ju woke. Ska publiken tänka det, eller är det en slags meta-kommentar till kritiken de måste ha insett att de skulle få för wokenessen i serien?
Jag inser att jag har kommit till den positionen, att jag inte längre kan koda av det här kulturella fenomenet.
Nej.
Jag vet inte, det kallas ju någonting när man inte vet om de skojar eller
precis.
Om det är på riktigt.
För när det blir 1000% wokeness, då blir det ju också en slags meta, då blir det en slags meta-wokeness.
Ja, då blir det till exempel, jag bara snabbt här, Sandman handlar om, alltså Sandman är ju drömmarnas, i drömvärlden är han kung.
Mm.
Och så sker det problem mellan drömvärlden, gudarna och den vanliga världen. Mm. Och då är han någon slags... ombudsman för drömvärlden.
Precis, han vill hålla koll på drömvärlden, och han skapar ju mardrömmar också, som ibland flyr mardrömmarna, och då får han jaga upp
då
dem.
Då blir de riktiga entiteter som varelser. Ställer till. Jag vill bara snabbt förklara vad det handlar om. Ja, det här är ju fånigt, men ibland är det fånigt bra.
Ja.
Jag gillar ju den grejen med hobbitarna och dvärgarna och Sagan om ringen.
Ja, där är du helt okej med.
Ja. Där gillar man ju. Ja, när det är men det som händer i den här serien är att ibland är det så woke att jag tror att det finns någon story i det.
Mm-hmm.
För att det är ungefär som att om ett föremål är på fel plats i en berättelse, då växer ett litet frågetecken.
Mm.
Så här, varför kom polisen på en skruttig moppe?
Mm.
Du vet, det är ett frågetecken.
Mm.
Och så dyker det upp sen så här, ja men det är ju för att han blir slagtogen av ett fyllo. Jag vet inte. Men det och då i den här serien, en av de första sakerna som jag är med om då, det är en 1800-talsscen med väldigt rika personer som spelas av svarta skådespelare.
Mm.
Och har en svart dotter.
Mm.
Och då tänkte jag att här måste det finnas någon story. Sådär, att han tog sig ur slaveri och blev rik. Eller att det är någon story med dem, för att de passar inte in i den miljön.
Nej,
för att man har ju en det är ju både en stereotyp och verklighet. Att en rik familj i London för 120 år sedan är ju ofta inte afrikansk liksom.
Mm.
Och då växte det här lilla frågetecknet, så jag tänker, ja, men det måste ha hänt något här, att liksom han gjorde uppror på ett slavskepp och tog över det. Och
den här familjen äger en sockerfabrik, kan man säga, i serien.
Ja, men det,
på 1800-talet.
Ja, men det...
Det är anakronistiskt, är det korrekta ordet.
Så att, ja, så det som, ja, så det som har hänt är att man har vokifierat det, så, och det gör att det stör storytellingen.
Mm.
Och det är det som är problemet. Att wokenessen trumfar dramat liksom.
Mm.
Och det här sker flera gånger. Jag vet en scen som du säkert också uppskattar väldigt mycket. Det var ju när de hade en dragshow med.
Mm.
Det gick ju inte att se på.
Nej, men om jag ska vara helt ärlig så snabbspolade jag lite där. För det blir lite genant.
Ja, för då är det... Även fast man inte brukar konsumera den typen av underhållning själv, tror jag, att varken du eller jag gör, så blir det jävligt skumt när man har med det i tv-serien som att det är typ en normal grej, som är mysig.
Mm.
För det var ju det de gjorde i tv-serien.
Det är väldigt mycket sådana saker.
Och det här är liksom, det här blir tjatigt, alla vet ju vad woke är. Men jag tänker just att det blir... En självdestruktiv wokeness. Jag kunde ju inte titta på den här. Jag snabbspolade ju igenom typ nästan hela serien, för det var såna här saker. Det var som att besköt mig med detta.
Ja, men då
det är som att de inte vill att jag inte ska titta på det.
Okay.
Det är ändå, jag gillar ju fantasy liksom. Jag tycker det är kul med referenser till gudar, och jag borde kunna smälta ner det här. Om de hade tonat ner wokenessen 37%, så hade jag bara, men det var väl helt okej.
Ja, men problemet är att även om jag visste att den här författaren är jävligt woke, så blev det ju, wokenessen ibland sticker den i ögonen, och så tänker man på det istället än på storyn.
Då är det inte
supereffektivt liksom, då är det inte effektivt berättande egentligen.
Men jag vet då inte. Undrar jag vad det är, det att man gör så då för att då får man finansiering i Hollywood? Eller liksom vad... För man kan ju se det som ett typ av ett offer. Mm. Ja, men i det här tillfället så offrar vi lite av storyn för wokeness. Och då måste det ju finnas ett motiv liksom.
Mm. Men jag tror att Hollywood är ju besatta av wokeness.
Ja.
Hollywood.
Har du hört det här go woke, go broke?
Nej.
Det är ju när företag skadas ekonomiskt av woke anställda, när man tar dåliga affärsmässiga beslut eller att man har... ett exempel var ju när, jag tror det var Gillette, rakhyvlarna. Mm. Så plötsligt har de en reklam som är så här antimanlig liksom.
Mm.
Det var ju inte bra för deras försäljning.
Mm. Ja, då köper jag en rakhyvel för 5 spänn istället.
Det kostar ju dem miljarder för att någon har den idén med reklam.
Men om man har lite koll på Netflix, så har ju de faktiskt sparkat personer och sagt till på skarpen att de får, ni kan inte vara hur woke som helst här om ni ska jobba här.
Vi producerar underhållning. Det här är ingen sekt liksom.
Nej.
Lite så. Red Bull sparkar all sin woke-personal också.
Gjorde du det?
Ja, han som äger Red Bull, jag tror det är fortfarande han som grundaren. Han tröttnade och tyckte de var destruktiva.
Mm.
Så han sa bara, ni är inte välkomna här liksom.
Mm.
Om ni har de här idéerna så får ni jobba någon
annanstans. Till slut blir det ett jävla dagis. Och de har börjat medvetet paja grejer som liksom... De är ju inte kreativa själva, de här administratörerna som ska... håller woke-fanan högt. De är ju inte kreativa. Nej. De vill gå in i som producenter och bara paja grejer. Det är så jag föreställer
mig. Ja, men jag tror att det beror på att när storyn inte får komma först, då spelar det ingen roll egentligen om det är woke eller om det är någon annan, bara vad som helst.
Mm.
Liksom, om man ser en svensk långfilm som plötsligt ska vara jävligt miljöpartistisk liksom.
Mm.
Då hade ju man också så här bara, men det var ju inte smart. Mm. Eller så här, det är liksom, att storyn måste vara först.
Ja, precis.
Och det är ju inte konstigt.
Nej.
Sen kan man tycka vad man vill av det. Men dragshowen där, alltså, herre jävlar.
Ja, det var lite onödigt. Men man känner också en 80-tals nostalgivibb ibland. Eller det är liksom, vissa saker känns lite gamla på något sätt. Eller liksom en,
det var ju jävligt cringy också när han träffar en en vän var hundrade år på en pub i typ London. Och så är det liksom så här, men du är min vän, du vill ju träffa mig, för du är min, så är det liksom två snubbar som har det.
Ja, men där tycker jag det finns lite naiv 80-talskänsla, för han var ju typ 25 när han skrev det här på 80-talet. Det är liksom han, det är också man känner det liksom, det är mjuk, det är lite, det finns några 80-tals mjukhet där på något sätt som
jag tror. Men i egenskap av man så skulle jag säga att
jag tyckte det var någon, coolt.
Ja, men jag tyckte det var cringe som ungdomarna säger, för att det blev väldigt homoerotiskt och ganska otäcka samtal mellan de här männen som åtminstone jag själv hade reagerat på. Så här, bara, vad fan vill han? Vill han knulla med honom? Det var det jag satt och tänkte. Vill han knulla med honom? Eller vad är det som händer nu här liksom? Och så var det,
ja, det är ju en riktigt, konstig en väldigt bromance.
Ambivalent homoerotik. Jag vet. Vem är målgruppen för det? Liksom? Jag vet inte. Jag tyckte det var helt sjukt. Okay. Jag har också sett första avsnittet av den nya Game of Thrones spin-offen.
Ja, den fick ju pissig kritik.
Vad heter det? Blood of the Dragon? Ja. Eller någonting.
Ja, bara de med vithåriga drakfamiljer. Ja, de är lite konstig familj, va?
Ja, det är lite, man pökar gärna med lite syskon där för att hålla blodet rent. Och så. Ja, precis.
Utan en tanke på vad som kan ske med avkomman där.
Nej, precis. Men i den fantasyvärlden så kanske inte, så kanske inte inavelsproblematik finns på samma sätt som i den verkliga världen. Nej. Det finns ju drakar också. Liksom.
Ja, det vet inte. Evolutionen kanske inte är på samma sätt. Då.
Nej, de kanske är så här creationists. Liksom. Ja. Nej, men jag såg det avsnittet och jag kan förstå att det får dålig kritik. Mm. För det jag tyckte att det var som ett ganska boring men bra engelsk dramaserie, tyckte jag det var. Mm. Engelsk kostymdrama med lite effekter. Men ändå väldigt så här, det var
är det bra
ett effekt? Dramaskådespel.
Okej, okay, ja.
Och jag måste säga att jag tyckte inte det var dåligt. Nej. Jag ville bara säga det. Men har man förväntningarna att det ska vara dunder och brak och Game of Thrones och krig och grovheter, då...
Ja, det var försiktigare då, eller?
Ja.
Är han inblandad alls, han som skrev Game of Thrones?
George R.R. Martin. Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte nördat in mig. Men som sagt, var jag... Om man bara tar det som någon typ av... Ja, men som sagt, var engelsk dramaserie så... Mm. Tror jag det kan vara ganska bra.
Apropå en annan woke-grej. Mm. Eller konstig grej snarare. Jag vet inte om du känner till The Umbrella Academy. Den serien.
Nej,
jag okay, nog inte. Okay. Nej. Men hon som har bytt kön. Om du kommer ihåg henne, den tjejen.
Fan,
jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Hur som helst, de fick ändra i serien eftersom hon har opererat bort sina bröst och nu heter Elliot Page. Elliot Page. Ellen Page. Så fick de ändra i serien så att det är liksom, nu heter jag Robin eller någonting.
Så. Ja, men för helvete.
Så de hade ändrat hela serien.
Ja, men gud.
Ja. Och där känner man ju liksom...
Ja, alltså när...
weirdness.
När wokenessen i storyn går in i verkligheten när någon verkligen...
Får ändra hela konceptet.
Ursäkta ordet, men när någon kanske är lite wacky.
Mm.
Som tyvärr många som gör sådana operationer är.
Kanske.
Ja, inte alla. Nej, det ska man inte säga. Men många är wacky.
Ja. Eller har problem. Liksom.
Psykisk ohälsa i den gruppen är ju flera tusentals procent högre än bland andra. Då blir det lite...
Och hon var faktiskt i hela serien. Är
nu
som,
deadnamar
hon
du.
Kanske alltid... Just det, han...
Jag var ironisk.
Elliot Page. Han är lite, det är lite som att han går på lugnande i hela serien. Det är väldigt lite jag vet inte om den personen är så hela tiden, men det är lite sådär att det går inte i 100 knyck där, kan man inte säga, i den.
Har du sett
rollen.
Det här innan, eller har du
blivit... Jag gillar ju den här serien.
Alltså du har följt det här
Det är tredje säsongen.
För det här är ju Juno, va?
Eller Ellen Page, ja. Som herregud. Tidigare.
Åh, herregud. Ja. Du vet, vi lever ju den tiden som många romare liksom upplevde under Caligulas tid, när det blir liksom...
Ja, du menar att det skulle vara dekadens
fenomen? Ja, eller? Precis, att man utnämner en häst till liksom senator, eller du vet att det bara är... Det, regellösheten är liksom... är så utspridd att man förstår inte riktigt fenomenen liksom, när en vanlig hedlig person plötsligt tatuerar sig i ansiktet och någon annan tar bort sina patta liksom, och alltså det är det jag tror.
Douglas Murrays argument att det är det på något sätt, att den här könsgrejen är ett dekadensfenomen.
Jag visste inte att han argumenterade för just det, men jag ser det nog också som ett dekadensfenomen. Men jag tror inte man av taktiska skäl heller ska liksom rikta sig in på någon speciell grupp, utan jag tror att det bara är en utbredd regellöshet, någon slags liksom ultra livsstilsliberalism.
När allting kan kastas om, allt är flytande och bla bla. Vi var ju inne på det också med Valand och deras egen terminologi med autism till exempel.
Jag myntar ju det, jag kallar ju det för Montessori World. Vi lever i Montessori World nu.
Ja, men det är ganska bra.
Ja, faktiskt. Jag tror det också är det. Bara, nu är hela Sverige Montessori-klassen. Så alla får göra lite vad de vill. Så får vi se hur det går. Och så går det inte så bra, tror jag. Men,
oskön osäkerhet. Normlöshet.
Ja, men precis. Jag är väldigt kluven, för att jag är väldigt liberal själv. Alltså jag... tycker ju om avvikande kultur. Jag tycker ju inte om Åsa Nisse. Jag gillar ju Trier liksom. Så det är väldigt svårt att... Det är ganska svårt att vara konsekvent i sin argumentation. Liksom. Alltså, så här, var går gränsen någonstans? Liksom? Ska man skriva eller läsa Nicanor Teratologen? Eller liksom, som också är helt bara absurt språk som är helt... vidrigt och regellöst liksom, eller var går de här kulturgränserna?
Du eller jag
är jag dekadent när jag läser detta liksom, eller måste jag sätta skalpellen i mig?
Nej, men varken du eller jag är ju kulturkonservativa på det sättet att vi vill avliva von Trier för att han gör sjuka...
Skjut Trier och sätt på en folkdräkt liksom. Det är inte där man är.
Lobotomera honom, sätt på en folkdräkt och gör riktiga skandinaviska fina filmer.
Där folk dansar och skördar. Man skördar mycket.
Sjunger fina sånger.
Sjunger och skördar.
Och täljer dalahästar.
Jag har ju väldigt tråkiga nyheter där, och det är ju att Lars Trier är väldigt sjuk. Han har fått ALS.
ALS.
Jag vet inte riktigt vad det är, för jag är inte så påläst om det. Men jag tror att det är en degenerativ nervsjukdom.
Alzheimers på något sätt.
Ja, men man blir jävligt dålig liksom.
Var det du som sa till mig att om man tar medicin mot Alzheimers så kan man bli spelgalen?
Nej, men där
var det något annat?
Det är Parkinson. Om du tar, det heter L-dopa. Det är helt enkelt en molekyl, kan vi säga, som kroppen använder för att tillverka dopamin.
Okay.
Och Parkinson är ofta förknippat med också en dopaminbrist. Så börjar man medicinera det. Kan man få igång rörelserna bättre, du vet? Sätta igång saker liksom, med hjälp av detta. Men då är en av bieffekterna då spelmissbruk.
För jag tror det var det han använde Oliver Sacks i den här filmen, eller det här var ju på riktigt, i The Awakenings, så gav han ju patienter som hade hamnat i någon slags sömnsjuka på 20-talet, gav han ju dem elddopa tror jag.
Okay, ja.
Så vaknade de upp och var jävligt pigga. Men det, det hjälpte ju inte hur länge som helst. Utan
nej, de är liksom igång. Ja, det är som när han... vad fan heter han nu? Michael J. Fox har ju väldigt svår...
Parkinson.
Och han kan ju då medicinera väldigt kraftigt. Och så genomför han en intervju.
Mm.
Och det funkar helt okej. Okay. Mm. Och så kraschar han efter det.
Mm.
Och det är samma som att om han väl kommer igång. Så jag tror fortfarande, kanske inte fortfarande, men väldigt lång tid. Han är ju kanadensare. Så kan han åka skridskor funkar. För då är rörelsen igång.
Mm.
Och det är svårt med de här stanna och stoppa grejerna liksom.
Mm.
Så det är,
när det går på automatik så då rullar det på. Så
ja,
att säga.
Precis. Ja. Men start och stopp fungerar inte.
Ja, det var ju så med de patienterna också. Man fick också, om man spelade viss musik som de var bekanta med, då kunde de äta per automatik. Okay, ja. Men annars så stannar de, annars skeden stannar i luften och sådana grejer va. Så det var många sådana konstiga. Man kastade en boll till dem, då fångar de bollen.
Vet du vad motsatt syndrom är?
Mm.
Det är Tourettes.
Mm-hmm.
Då startar du saker för lätt istället.
Ja, det startar hela tiden.
Ja, precis.
Bajskorv.
Ja, men det vanligaste är ju inte att man häver ur sig saker, utan det är ju att de harklingar och
olika ljud,
rörelser och sådana saker.
De rycker på nacken på ett visst sätt. Så måste de, men det är också tvångs... De gillar att göra det, eller? Nej, det kanske de inte gör.
Jag vet inte. Gillar en brödrost och göra rostat bröd.
Har du träffat en person med Tourettes någon gång?
Ja, det
har jag. Du har gjort det? Jag har aldrig gjort det.
En gammal kompis med Tourettes.
Ja. Men det måste ju vara ganska ovanligt ändå.
Ja, alltså. Det vanligaste är att alla har väl sett någon som liksom blinkar lite konstigt lite ofta. Eller håller på att harkla sig. Eller
En del gillar att
skruva
med fingrarna.
På sig eller knäppa på fingrar och så vidare. Det
är... Nej, men man kanske har lite små Tourettes till mans.
Ja, jag identifierar mig som Tourettes faktiskt. Jag,
Jag
identifierar
det vet
mig.
Jag ju.
Så jag skyller bara ifrån mig på det. Men man kan göra det nu för tiden, Andreas. Du får...
Jag får hitta något att skylla.
Du får välja grejer. Och vraka i godispåsen av diverse sjukdomar.
Autism
och
är ju helt, det är ju uppenbarligen, det
är
ju vem som helst.
Det är taget.
Okay.
Du får hitta på något nytt. Mm. Liksom. Det är ju bara att slå. Jag har nog här någonstans i studion ett medicinlexikon. Jag har American Psychological Associations ordbok.
Mm.
Du skulle kunna slå i det. Och hitta några goa grejer som man går runt och säger till nära och kära att man har.
Så att man får hjälp och stöd på kontoret.
Ja, och också att man får det här att folk hånar dig i smyg.
Mm.
Ja. Ska vi prata lite om Kuhn eller?
Ja, det kan vi göra. Jag har ju inte läst boken som kom 1962. Däremot har jag...
60-årsjubileum.
Ja,
och visst. Dessutom Thomas Kuhn, som jag tror är i och för sig död. Han föddes för exakt 100 år sedan.
Det gjorde han. Ja. Okay. En bok som är såld i 1 miljon exemplar, översatt i ungefär 20 språk kanske, och har citerats enormt mycket i annan litteratur.
Ja.
Du har läst den, jag har inte läst den, men jag har sett lite YouTube-videos och har väl fått ett visst hum om vad det här handlar om.
När, lite story är ju så här att när han släppte den boken så blev det ganska mycket uppståndelse.
Mm.
Det var många höll med, men många också, för att han kritiserar ju det han kallar för normalvetenskap. Han kritiserar ju det vetenskapliga arbetet.
Mm.
Och jag ska försöka förklara detta på ett pedagogiskt vis. Innan Kuhn så tänkte sig nästan alla vetenskapsmän. Har du hört det här uttrycket on the shoulder of giants?
Mm.
Ja. Då tänkte alla säga att liksom, men då gör Galileo någonting och sen bygger Newton vidare på det och så bygger Einstein vidare på det. Att man såg det vetenskapliga förloppet som att det fanns en gemensam progression i det.
Mm.
Det var det som alla tänkte och det är så tänker många fortfarande. Så att man alla jobbar på sin kammare och så gemensamt så når vi liksom framåt i vetenskapen.
Mm.
Kuhn sa att men jag tror inte det är så. Jag tror att det här är enskilda sfärer.
Mm.
Och det är det han kallar för paradigm.
Mm.
Och när de här paradigmerna stöter på tillräckligt mycket saker som inte de kan förklara, då sker det en typ av vetenskaplig revolution och så påbörjar man ett nytt paradigm.
Mm.
Ofta är det andra personer i det paradigmet.
Mm.
Och så menar han också att de här olika paradigmen, de är så olika i sina teorier, i sina mätinstrument och i sina arbetsmetoder att de ofta inte kan samtala med varandra.
Just det, paradigm är ojämförbara, inkommensurabla.
Ja, det är ett fint ord.
Varför ett paradigm inte kan sägas vara mer adekvat än ett annat, då dessa måste bedömas inifrån en position i ett paradigm. Ja. Ett annat paradigm då kanske, eller?
Ja, precis. Ja,
nytt paradigm.
Och en sak där enligt Kuhn då skulle ju kunna vara att han tar ju upp i boken och jämför massa olika smål på med den elektriska forskningen och massa effekter och sådana saker. Men jag tror att någonting som skulle kunna vara bra där det är att om man har någon typ av, för att förklara det, att om man har någon typ av mätinstrument, säg att man kommer på radar, säger vi.
Mm.
Då använder man radar inom geologi, kanske, för att undersöka mark.
Mm.
Flygradar.
Mm.
Då tillåter det instrumentet i det paradigmet, då tillåter det att man lägger ett visst pussel som kun uttrycker det. Och du kan inte göra mer med det, utan det som händer när väl de här bitarna, pusslet är på plats, alltså det mätinstrumentet inom det här området, det är att det paradigmet, precis som man lägger en pussel, det bara arbetar ut sig. Men det kan inte bli något annat där än vad pusslet, än det pusslet du lägger.
Det följer paradigmet. Så
precis, att, så paradigmet är begränsat, för det kan inte ske någonting annat där än att bitarna hamnar på plats. Och det är det som är det vetenskapliga arbetet, och just det är det han kallar för normalvetenskap. Det är alltså när du lägger pusslet.
Mm.
Och sen plötsligt om någon börjar använda någon annan typ av instrumentation som leder till andra teorier.
Mm.
Alla de då som har ägnat ett halvt liv åt flygradar inom geologi, de förstår ju inte på det här nya liksom.
Nej.
Men vänta, vad gör de nu? Nu räknar de på markarealer med en jävla AI. Jag har aldrig programmerat hela mitt liv liksom.
Mm. Och, ett bra citat här. Science progresses one funeral at a time.
Ja, det är bra. Vem var det som sa det?
Okänd person som har sagt det. Men Max Planck sa liknande saker, att det liksom det liksom kommer nya generationer och de får nästan dö av de här gamla vetenskapsmännen innan vissa saker kan innan ett nytt paradigm verkligen kan slå igenom ordentligt. Ett väldigt tydligt exempel på paradigmskifte som Kuhn ger är ju den här Ptolemaios geocentriska astronomi.
Mm.
Och den var ju förhärskande under århundraden.
Mm. Att jorden befinner sig i mitten av det.
Precis, ja, så ptolemeiska världsbilden. Och det stämmer ju naturligtvis inte. Men Ptolemaios, han utvecklade, för han såg ju att planeterna rör sig oregelbundet. Mars och Jupiter, de rör sig konstigt här. Så han löste ju det med epicykler och sådär. Så han hittade ju på ett sätt att räkna ut det här ändå för att få...
lappar och lagar för att behålla teorin.
Ja, för att behålla teorin. Ja, han skulle liksom bara hålla census quo på något sätt, eller status quo där på något sätt. Men så kom ju Copernicus på 1500-talet, mitten av 1500-talet där, och med sin heliocentriska astronomi. Och då är det ju solen som står i centrum. Men så läste jag här att men Copernicus model needed more cycles and epicycle than existed in the then current Ptolemaic model. And due to a lack of accuracy in calculations, his model did not appear to provide more accurate predictions than the Ptolemaios model. Så liksom, det är liksom, även om han har rätt, så är det ju fortfarande, så fortsätter man med den här typen. Han fick ju fortsätta hålla på med pseudo, han trodde ju att planeterna gick i cirklar runt jorden.
Mm.
Eller runt solen, sådär. Så det var ju först då, sedan när Kepler löste det här, så kunde man lägga det det här gamla paradigmet bakom sig ordentligt.
Kepler löste ju det att planeterna har ju elliptiska banor.
Precis,
och då plötsligt börjar ju uträkningarna stämma med hjälp av Tycho Brahe.
Ja, just med hjälp av hans observationer där som var viktiga.
Men jag tänkte på en grej som har med det här att göra. Och det är som vi har pratat lite om, Andreas. Och det är ju de här offentliggjorda UFO-fenomenerna i USA.
Mm.
Och för att det som har hänt är att det släpps olika typer av video, olika typer av radardata och olika typer av vittnesmål ifrån stridspiloter och trafikpiloter.
Mm.
Och det som är nytt, det är att vissa av de här sakerna är släppta officiellt av den amerikanska försvarsmakten.
Mm.
Och vittnesmålen är väldigt trovärdiga. Och det är ofta också så att de överensstämmer, så att det är flera personer som har sett samma sak. Plus att man har radardata från samma tillfälle och så vidare.
Mm.
Så att det som har hänt är att det är någonting som vi inte vet vad det är, som de här personerna ser och som vi mäter med radar. Och jag skulle ju säga, för mig är det ju supertrovärdigt.
Mm.
Jag är ju ingen UFO-snubbe, men liksom, jag tycker bara att evidensen är tillräckligt
bra. De här observationerna
är tillräckligt bra. Ja, jag tycker det är helt vattentätt.
Ja.
Med det sagt, Bigfoot eller Bob Lazar eller andra grejer tror jag inte ett skvatt på. Men när det är tillräckligt bra data så verkar det rimligt. Och det som hade varit det bästa för oss människor, det vore ju att de duktigaste fysikerna i världen tog itu med och tittade på detta.
Mm.
För det vi har är ju föremål som rör sig på sätt som våra nuvarande teorier inte kan förklara.
Mm.
Så de rör ju sig utanför det vi kallar för fysikens lagar.
Mm.
Ett föremål som åker i 800 km i timmen rakt ner i vatten utan att bromsa in.
Mm.
Det är sådana saker som våra fysiska modeller inte kan förklara.
Här kan man ju säga att det är ett pussel som inte går ihop.
Exakt.
Och då får man ägna uppmärksamhet åt det.
Ja, men de fysikerna som vi har nu som vore de bästa. Jag har hittat exempel på en enda seriös fysiker som undersöker så kallade UFO-fenomen.
Mm.
En enda person i hela världen har jag hittat.
Mm.
Och jag har sett en intervju månader, jag kommer inte ihåg vad han heter. En enda jävla person.
Mm.
Det finns många fysiker och matematiker. CERN-projektet, alltså det här Large Hadron Collider vid CERN i Frankrike och Schweiz. De anställer 3000 personer bara där.
Mm.
Det är ett ställe. Så jag menar liksom, det finns så jävla mycket folk. Men för att använda Kuhn då. Den här anomalin, de här observationerna, den här anomalin som inte passar in i deras teorier eller deras arbetssätt.
Mm.
Den är inkonsumerabel.
Mm.
För att de kan inte vidröra detta med sina mätinstrument eller med sina teorier. Så vad är det de gör
dessutom,
då? Då skiter de i det.
Ja, och dessutom som Kuhn också är inne på, det är väl därför många sociologer och i psykologin att det är intressant. För han menar ju att det finns en sociologisk dimension i det här som gör att du som forskare helt enkelt inte ens vill ta i vissa ämnen eller nya, tänka på nya sätt.
Nej.
För du är så fast psykologiskt i... Det är en trygg värld. Det är de instrumenten
flesta,
och tankarna
nu ska jag vara hård. De flesta forskare är horungar som gillar sin lön. Det är det de är intresserade av. Och de gillar sitt medelklassliv och de gillar sin lön. Och de är inte intresserade av idéer. De är inte intresserade av forskning. De är intresserade av sina jävla muminmuggar.
Mm.
Och jag är hård nu, men jag vet att detta är sant.
Mm.
Så finns det enstaka personer. Säkert en på 10 000 som har genuina kunskapsintressen.
Mm.
Det är ju där vi är. Mm. Liksom.
De är fast i sina stuprörstänkande.
Ja.
Eller
så. Men, och det här är ju så synd, för här är verkligen ett exempel på när vi skulle behöva alla de här fysikerna och matematikerna som vi har pumpat in pengar i.
Mm.
Jag kollade upp idag. Vet du hur mycket CERN har för årsbudget ungefär? Sverige är med och betalar.
100 miljarder?
i svenska kronor så är det årsbudgeten är 13,2 miljarder. Men det räknar ju inte med bygget. Det här var bara 2019. Så nästa år är det igen. Så det är en jävla massa pengar liksom. Och jag vet inte vad det kostar att bygga det. Det kostar säkert 1000 miljarder att bygga det.
Men
det här är bara vanlig driftbudgeten. Okay.
Men det är ganska mycket pengar.
Och Sverige puttar in 300 miljoner. För att de länderna som är involverade i projektet, de betalar en andel som är baserad på deras bruttonationalprodukt eller någonting sånt. Per capita. Så vi är ett litet land. Så vi betalar inte så mycket.
Du vill att man lägger det här på UFO-forskningen?
Nej, men det skulle jag inte säga. Men jag skulle säga att när vi trycker in så fantastiskt mycket pengar så skulle man ändå kunna förvänta sig av de här personerna att när det sker den här typen av anomalier att de liksom riktar sitt fokus på det som är det konstigaste som händer just nu inom fysiken. Och det konstigaste och mest intressanta som händer inom fysiken just nu, det är de här fenomenen. Large Hadron Collider är ju ett misslyckat projekt i många ögon. För att man liksom man förutsåg Higgs-bosonen på 70-talet och så kör man igång den här utrustningen och så liksom, ja men det verkar som att den fanns. Och så är det fullkomligt ointressant liksom. Tyvärr.
Men jag såg eller lyssnade på ett program med Neil deGrasse Tyson.
Och han är också en sån. Han säger ju bara nej. Så
han är ju väldigt, väldigt skeptisk. Men han säger ju det att det finns för lite data. Man behöver mer data liksom. Men det går ju att åtgärda om man nu riktar teleskopen. Eller på säga. Men man får ju använda allt maskineri man har liksom, som står till bud. Så om man riktar de här satelliterna mot de här områdena där man har observerat de här tick-tack-grejerna. Man måste ju kunna få ut mer liksom.
Ja, men när Neil deGrasse Tyson säger det så det är ju det fegaste svaret som han kan ge. För att ett annat svar skulle ju kunna vara så här att det är fysikernas förbannade jävla ansvar att se till att den datan samlas in. Även Neil deGrasse Tyson. För att det här är ju då ett slags... fysikerna i världen är ju också en grupp som lyckas få mest pengar av typ alla forskare till sina olika projekt. Så de har ju sina fingrar i varenda jävla myndighet och regering och president och för att det är så de får sina pengar liksom. Och det har ju en lång historia ända från andra världskriget med atombombsprojektet och så vidare. Men så de måste ju engagera sig för att dra in stålarna för att börja undersöka det här. Men det kommer ju inte hända och det tror jag beror på det här som Kuhn skriver. Att det är liksom, det är utanför deras paradigm.
Tabu i princip. Ja. Tabu. Men jag menar, om man ska se det då positivt så, eller med lite mer optimistisk
blick. Det positiva är ju att vi inte verkar vara ensamma i universum.
Ja, men... Nu kommer det kommer ju nya vetenskapsmän och som har vuxit upp med att The New York Times skriver om de här sakerna och det var ju nästan ett paradigmskifte i sig att en stor tidning faktiskt börjar skriva om de här sakerna. Man läcker vissa saker har läckt så det är ju inte bara regeringen som har gjort offentliga släpp av material, men jag menar det här innebär ju att det kommer ju påverka yngre generationer, yngre fysiker kanske till att det inte är tabu, de här områdena. Precis. Är inte tabu, men det kan ju dröja årtionden naturligtvis.
Och det är ju det som bildar det nya paradigmet.
Ja.
Och då börjar de lägga det på pusslet.
Ja.
Jag har andra exempel och det här är breaking news. Men det verkar som för att vi har ett nytt rymdteleskop som heter James Webb-teleskop. Och med det här rymdteleskopet som på många sätt har ersatt Hubble-teleskopet så har vi plötsligt ett så känsligt instrument i rymden nu att vi ser nya saker som vi inte har kunnat se innan. Och det som det verkar som händer nu Det är väldigt nytt och det är väldigt få som liksom kan uttala sig om det här. Men det som händer är att vi observerar saker just nu som inte stämmer överens med den rådande Big Bang-modellen.
Mm.
Vi ser alltså galaxer som är så långt, för ju längre bort man tittar, desto längre bort i tid är ju det.
Mm, mm.
Liksom, avståndet är ju i tid när vi tittar längre och längre ut. Och det som händer är att vi hittar galaxer som ligger så långt bak i tid att de borde inte finnas där.
Mm.
För att det stämmer inte.
De borde vara stoftmoln bara då.
Exakt. Mm.
Men och, de har koncentrerats och blivit liksom planeter, precis, och stjärnor.
Och det här tycker jag är så jävla spännande. För att det kan ju innebära att vi växte upp under den tiden när man snackade om Big Bang.
Mm.
Och sen kommer de yngre vara så här, bara, men ni trodde ju på Big Bang. Liksom.
Mm.
Ni, era generation var ju så här korkade. Mm. Big Bang. Big Bang personerna liksom. Och det tycker jag är ju skitcoolt.
Ja, det skulle kunna bli så helt enkelt.
Det skulle kunna
om
bli så.
Nu, man nu drar nya slutsatser av ny information som man får då.
Och, då och det här, jag har verkligen ändrat åsikt, för att när jag var i 20-årsåldern då trodde jag verkligen genuint att den hårda vetenskapen var så sofistikerad idag att vi inte längre gör de här missarna.
Mm.
Så jag trodde inte på Kuhn.
Mm.
Jag trodde att paradigmskifternas tid var över.
Mm.
Jag trodde, när jag läste Kuhn första gången när jag var i 20-årsåldern, så tänkte jag, nej, men jag tror gubben har fel. Jag tror det här gällde på 1800-talet och början av 1900-talet, men vi är för duktiga nu. Liksom.
Ah, nej, men det är
internet nu. Det var min åsikt. Och sen, nu då 15-20 år senare, så märker jag bara, aha, det var jag som var naiv liksom.
Mm.
För att jag hade ännu inte sett liksom hur vi människor rent ut sagt korrumperar system.
Nej, precis,
det är liksom inte vetenskapen det är fel på, det är vi, oss människor.
Kuhn tar ju upp det också med Aristoteles och tänkte ungefär lite, hur kunde han vara så jävla dum och korkad? Men man får ju förstå, man måste ju förstå historiens människor utifrån, eller man kan i alla fall använda det, liksom förstå dem utifrån de paradigmen de lever under.
Precis,
och då är ju inte Aristoteles kanske var en av de smartaste personerna någonsin, men han höll lite på med experiment, va? För man hade inte kommit på att göra experiment, riktiga experimenten, man hade inte instrumenten, man kunde inte
iterativ
göra...
Iterativ experimentation.
Nej, det var liksom, det hade inte... Nej, det hade inte hamnat där riktigt i forskningen på det sättet, eller vetenskap. Det var ingen självklart del av vetenskap. Och inte heller liksom... Copernicus var ju inte dum i huvudet heller, och inte Ptolemaios heller, och Kepler hade väl fel någonstans också, men det var ju... De var ju tvungna att agera och tänka inifrån de koncept som existerade på den tiden.
Och det gäller också fysikerna vid CERN idag.
Ja, självklart.
Det är det som är liksom...
Ja.
Men vem vet, jag kanske växlar igen. För att och om det är så att Large Hadron Collider mot förmodan skulle vara ge plötsligt bra, intressanta och nya resultat.
Mm.
Så liksom hade ju det varit fantastiskt med tanke på hur mycket pengar vi har sänkt i det. Men det verkar ju inte så. Och det är ju jävligt sad. Liksom.
Och de som jobbar med det är ju biased, tillräckligt biased, för att de tycker ju det är intressanta resultat oavsett om det är en liten flurp.
Så. Ja, men än så länge tycker de det. Men de är också ganska besvikna på att det inte har... För det de trodde när de ökade energierna så mycket som man gjorde när man började kollidera partiklar. Som man
men du sa ju att de ville bygga en sån runt jorden eller någonting.
Ja, det tyder ju på hybris. Mm. Att man vill bygga en accelerator runt hela ekvatorn.
Mm.
Och det är ju seriösa fysiker som föreslår det. För att få upp energinivåerna ännu mer.
Mm.
För de är ju, enligt Kuhn då, de är ju fast i sitt sätt att lägga pusslet på.
Mm.
Men det som kanske har hänt, det är att man har nått liksom kanterna, man har pusslat nästan färdigt det pusslet i det här paradigmet, i den här normal, så att acceleratorerna, det är ju deras en del av deras pussel.
Det är deras gyllene graal på något sätt, eller det är paradigmets katedral eller vad man ska säga.
Sen en annan sak också som jag tror håller på att ske, som också kommer förändra kosmologin väldigt mycket, det är att jag misstänker att man har haft mycket mycket sämre mätutrustning än vad man har trott.
Mm.
För det man har gjort de senaste åtminstone 30 åren, det är att man använder datorer för att så här brusreducera och på olika sätt massera datan som man samlar in.
Mm.
Och jag tror att det som har hänt, både på grund av att folk vill ha sin lön och man måste ha resultat för att bli professor och då publicerar man saker. Så det jag tror håller på att hända, och jag har några olika personer som har pratat om detta, Sabine Hossenfelder, doktor Robeltard eller någonting, jag kan inte uttala hans namn. Det är helt enkelt att man har underskattat hur mycket man har manipulerat sin data från olika observationer när man har bearbetat det med datorer.
Är det bakgrundsbrus i universum?
Bakgrundsbrus i universum som kanske är bara noise ifrån jordens världshav, kanske. Mm. Det är folk som säger att det kanske är så.
Mm.
Även modellen över hur solen är konstruerad.
Mm.
Det kanske inte alls är en brinnande gasboll. Mm. Det kanske är liksom en flytande metallstruktur som har en fast yta. Sådana här saker som beror på att man har fått hybris och man har varit naiv för hur man behandlar data. Så jag tror att liksom nästa paradigm, om vi ska kalla det kommer vara kanske att man får revidera och rensa upp mycket.
Mm.
För att det är ju inte märkligt egentligen, när datorerna blev vanliga och har den kraften som de har, så börjar man ju använda det. Har man bara massa spadar så börjar någon jävel gräva liksom.
Mm.
Och och jag siar om framtiden, det tror jag kommer vara nästa paradigm, är att man får rensa upp mycket, för jag tror att mycket är skräp. Och det är så fantastiskt roligt när hårdvetenskapspersoner kritiserar samhällsvetenskapen för att de tycker att det har varit så slarviga mätningar och så dåliga observationer, och psykologin har fått mycket kritik att man inte gör tillräckligt bra experimentation. Mm. Och psykologin har ju tagit itu det. Jag var ju med i ett projekt som heter Menelabs 2, när man återtestar massa psykologisk forskning.
Mm.
Och slutsatsen där är ju att det kan ju vara så att ungefär hälften av de psykologiska experimenten helt enkelt bara är fel.
Mm.
Det kan vara så att man behöver slänga hälften av den psykologiska forskningen. Det är ganska allvarligt.
Mm.
Men motsvarande projekt har ju inte utförts inom biologin eller fysiken.
Mm.
Och jag misstänker att de hade fått ett liknande resultat. Att ungefär hälften stämmer inte.
Mm. Mm.
Och det låter nu, jag vill låta rimligt, men jag säger bara att det kan vara så att de har mer hybris och är mer naiva för att de har haft sån självsäkerhet i deras mätmetoder. Det är mitt argument.
Det har varit så självklart om
man
tror på det. Så
ja, precis. Ja, vi såg ju det här i den här kikaren. Ja, det gjorde ni. Mm. Ja, ni fotade ju av det i kikaren. Ja. Men vad gjorde ni med det bildmaterialet liksom? Hur mycket har ni bearbetat det? Ja.
En fråga som jag... den här boken då av Kuhn har ju blivit... den är ju läst, men den verkar vara mest läst inom sociologin på något sätt, eller samhällsvetenskap. Ja. Varför är det så? Varför är det inte... Är det för att det är så spännande på något sätt, eftersom det handlar lite om sociala processer helt enkelt? Är det därför då? Eller att det är så mycket om människans psyke involverat?
Ja, jag tror det. Och jag tror också att den självsäkerheten som man har haft inom medicin, biologi, fysik och så vidare gör att den här typen, man har inte varit mottaglig för den här typen av kritik.
Mm.
För att det är väldigt svårt för någon som sitter och räknar på partikelfysik. Någon som sitter och hela hans jobb är bara att sitta och kolla om formler fungerar.
Han håller på med normalvetenskap helt enkelt.
Ja,
men han kan inte vara en filosof förstår du? Sin egen psykoanalytiker heller då.
För att det enda han tänker är så här, okej, men jag menar, hur skulle det här kunna påverka mitt arbete? Antingen fungerar den här formen eller så gör den inte det. Mm. Det här har ju ingenting med mitt arbete att göra. Liksom.
Nej, precis. Han kan ju vara där i den filosofiska
Nej. Metafysiska. Och de är ju tväraspiga också, ja. Typ nästan alla som håller på med riktigt svår hårdvetenskap.
Han hade ju jävligt svårt, den här, var det på 1800-talet, han den här, var han rumän eller tjeck eller någonting, han som skulle få de här läkarna att tvätta händerna bara innan de förlöste en kvinna. Ja, för de hade ju varit där i, de hade ju fan grävt i lik kanske en kvart innan då, va? Men så kom han på det, han gjorde ju deduktiva undersökningar och induktion och hela den grejen.
Han gjorde ett så kallat pseudoexperiment. Han jämförde grupper som hade arbetspass där de antingen hade varit i bårhuset eller kom till jobbet. Ja. Så tror jag det var. Så att, på det sättet så bildar ju han då en kontrollgrupp och en experimentgrupp ifrån det som hände. Det kallas för pseudoexperiment. Ja. För det är inte han som styr det, men det är han som delar upp det på det sättet. Ja. Och kunde se då liksom att dödligheten ökade ju jävligt mycket när de som hade varit i bårhuset innan, om jag minns rätt.
Ja, precis. Men det var ju så. Men de hade ju också oerhört, han blev ju utmobbad i princip, för de hade ju oerhört svårt att acceptera det här. För en läkare är inte smutsig, var ungefär deras tankegång. Men vi är ju inte smutsiga. Man kanske inte kände till att det existerade bakterier.
Nej, det är ju det. Det är ju det som leder till hela den här
bakteriekunskapen. Återigen, liksom ett paradigmskifte när bakterieteorin eller bakteriekunskapen införs. För då
man
blir det ganska...
förstod inte att det fanns mikroorganismer som på olika sätt kunde påverka oss. Liksom. Nej, men det är faktiskt jävligt spännande tider. Men då enligt Kuhn så krävs ju de här, det krävs tillräckligt många anomalier.
Mm.
Alltså saker som inte går att förklara med det pusslet man lägger.
Mm.
Och så krävs det att tillräckligt många personer når ett konsensus om att de här anomalierna är intressanta eller värda att undersöka.
Mm.
Och det är där som är problemet då med de här olika exemplen som både du och jag beskriver. Att,
UFO-grejerna till
exempel. Ja, precis. Och när det här breakar, att det nås ett konsensus att här är någonting vi måste, då börjar folk experimentera. Och då kan experimentera och undersöka på andra sätt och det blir kreativt och det blir grymt.
Mm.
Och det är det som Kuhn kallar för extraordinär vetenskap, tror jag.
Mm.
Eller något sånt. Mm. Mm. Extraordinary science, tror jag han skrev.
Då går man in i en ny fas.
Ja,
här.
Då går man in i en ny fas. Och om man börjar, om i det fallet att man börjar komma åt den här anomalin när man är i den kreativa fasen, då smäller det. Då har vi en vetenskaplig revolution och då har vi ett paradigmskifte.
Mm.
Och då påbörjar vi igen. Med det sagt...
Så går det i cyklar.
Ja, men med det sagt, inom sociologin så har man, tycker jag, feltolkat Kuhn. För att då har man använt de här idéerna för att säga att allting är relativt.
Mm-hmm.
Att det inte finns en riktig kunskap som vi bygger vidare på och så vidare.
Just det.
Och det håller jag inte med om överhuvudtaget.
Det är lite Foucault-grejerna. Vi skapar kunskap här nu.
Först trodde man jorden var platt och sen trodde man den var rund och sen så tror man den är platt igen och liksom, vi kommer inte fram till någonting och så liksom säger man så därför behöver inte jag ta den här statistiska undersökningen på allvar överhuvudtaget för att all kunskap är relativt och det är bara massa sociologi och så vidare.
Mm.
Och det är ju verkligen att slänga ut bebisen med badvattnet för att de här paradigmen, de Kuhn skriver ju att de är ju begränsade. De lägger sitt pussel.
Mm.
Men Kuhn säger ju inte att vid revolutionen, då eldar vi upp hela pusslet.
Mm.
Och så påbörjar något nytt. Det säger Kuhn inte. Han skriver inte det. Han menar inte det.
Nej.
Och det tror jag är viktigt att för att de har ju förvanskat honom lite på samma sätt som Nietzsche. Liksom, att de läser dem med sina glasögon.
Ja. Den här revolutionen händer ju inte. Det är ju inte bara så. Det är ju inte att folk börjar spela ett helt annan typ av pussel.
Nej.
Och det var ju det liksom den ptolemeiska världsbilden och den kopernikanska. Han fortsätter ju Copernicus med de gamla lösningarna som fungerade bäst. Precis. I det ptolemeiska med de här epicyklerna och cyklerna. Ja. För de fungerade ju fortfarande.
Precis.
Fast sämre. Ja. Eller hans det fungerade bättre liksom ändå.
Han skriver Kuhn att det är inte plötsliga förändringar som sker. Men det är heller inte gradvisa från tidigare kunskap.
Mm.
Det är det. Han placerar sig. Det är inte bara så att allt bryts av. Det är inte plötsliga förändringar. Men det är heller inte gradvisa förändringar från tidigare kunskap.
Mm.
Så det sker en revolution. Men det är fortfarande ingen clean slate. Liksom. Det är inte det han menar. Och det är ju det är viktigt. Och sen skrev han också, jag tyckte det var roligt, att det här, det rådande paradigmets normaltillstånd, normalvetenskapen, det är när man har konkurrerat ut andra idéer också inom sitt fält.
Mm.
Och, och så skriver Kuhn att det man gör under den tiden, det är mopping up. Liksom. Då moppar man upp det som paradigmet kan förklara.
Mm.
Så de flesta vetenskapsmän är inte revolutionära eller kommer på något särskilt smart egentligen. Utan det de gör är bara att fylla alla de här hålen som verktygen ger. Ja, nu har vi en ny röntgenapparat. Ja, men då är det ju någon skitsmart som kom på maskinen.
Mm.
Och det är någon som gör något revolutionerande första gången man använder den och hittar cancer i någon. Men sen kommer ju någon och bara, ja, vad händer om vi stoppar en zebra i den? Och så kommer någon, vad händer om vi skannar en orm? Vad händer om vi skannar en hare? Mm. Det här är ju mopping up liksom. Mm. Mm. Det kräver ju ingen, den typen av normalvetenskap, men det de håller på med när man stoppar alla olika tänkbara djur i en röntgenapparat.
Mm.
Det är ju inte det som vi kallar för smart.
Nej, det liksom, bygger ju på det som redan är etablerat.
Precis.
På verktyg som
används. Och det är det som är pusslet man lägger. Ja. Jag vill bara förtydliga vad det är Kuhn menar här. Och det här händer ju inom psykologin med fMRI till exempel.
Mm-hmm.
När man stoppar folk och testar olika övningar i en stor donut. Liksom. Mm. Det som sker där nu är ju... Det var ju någon som kallade det att det är psykologins James Cook. Det är ungefär som att åka runt med en båt och hittar öar.
Mm. Liksom... Ja, man bara testar olika grejer.
Ja,
och... Sjung den här sången.
Ja.
Kan du sjunga den baklänges?
Ja. Precis.
Kan du sjunga den med en sten i munnen?
Och det publiceras ju tusentals sådana här artiklar varje år. Liksom. Ja, titta på den här bilden eller titta på det. Eller är han glad eller sur? Eller liksom. Och de som försvarar detta skulle säga att vi kartlägger hjärnan. Liksom.
Mm.
De som är skeptiska mot detta skulle ju bara säga att det kanske, vi vet inte det nu. Det kanske inte ens är rätt mätinstrument. Det kan vara så att magnetröntgen inte är rätt sätt att undersöka hjärnans kommunikation. Det kan vara simulationer i en dator som är rätt sätt att undersöka hjärnans kommunikation. Det vet vi inte, för vi befinner oss i det här paradigmet nu.
Mm. Och så kör man allt man kan av det rådande, underrådande paradigm.
Precis. Ja, vad händer nu? Nu stoppar vi en råtta i den här magnetröntgen. Och så får han äta en bulle.
Mm.
Och nu är det en orm där som äter en mazarin. Ja, men det är ju det här man håller på med. Jag ska bara säga det för att vara schysst. Det finns ju såklart folk som gör riktigt bra grejer också. Men de flesta gör ju inte det liksom.
Nej.
De flesta gör ju shit. Ja. Så är det ju.
Men så kommer det någon jävligt smart person som kanske gör någonting som då skapar ett nästan olösligt pussel. Eller hittar på en ny grej och använda en maskin på. Ja. Eller ett instrument eller experiment.
Ja,
och så kommer någonting som folk blir jättenyfikna på.
Ja, Andreas, vi har ju pratat ganska länge om det här. Det kanske blir tjatigt till slut också. Men
ja.
Jag tycker det är intressant.
Jag
går igång på detta. För jag tror att vi befinner oss... liksom, det kommer hända mycket inom de här hårda vetenskaperna.
Ja,
och,
ja.
Man märker att det är många... Det har ju inte skett några stora framsteg inom fysiken nu på 50 år. Och det är många som börjar ifrågasätta, liksom, men vi kanske inte har rätt arbetsmetoder.
Ja.
Det är ju,
Strängteorin kanske inte ledde så långt.
Nej, jag försökte tänka på det här häromdagen. Jag tror att de viktigaste upptäckterna som är hyfsat nya, det är LED-teknik och LED- och laserteknik. Praktiska applikationer, stora grejer. Typ att vi kan ha platta skärmar och sånt.
De vann väl Nobelpris också för den där kolgrej, grafen. grafen som är någon, de kan bygga vad fan som helst med den här kolgrejen. Eller man kan inte bygga så mycket ännu kanske med grafen.
Men det,
tror du inte grafen?
Ja, det är ju det som brukar kallas för material science, alltså materialvetenskap. Det tror jag är väldigt, det är nog en sån grej som är viktigare för hur man lever sitt liv än många andra vetenskaper. Så där att tänk vad coola grejer man har gjort med olika plaster till exempel.
Ja, ja. Alltså. Nej, men vissa saker, men biologi också tror jag att man gör liksom, man upptäcker vissa små saker, eller jag kan ju inte bedöma det, men saker som skulle kunna ge Nobelpris hela tiden i princip. Medicin är ju utvecklat också hela tiden enormt
där,
mycket.
Där har de en sån grej också, som, där finns en anomali i evolutionsteori. Och det är att proteinens protein och proteinens komplexitet, det går inte att få ihop det matematiskt med hur lång tid evolutionen har hållit på jorden.
Okay.
Så det, det är en anomali. Man kan inte räkna på, för man tänker så här, okej, men en mutation, så säger vi, ja men det tar i snitt 10 000 år. Men med vissa protein och sånt så är det så här, okej, men då måste de här 23 grejerna har hänt på rad. Och så liksom försöker man räkna på bara hur många år hade det tagit. Och så blir det så här 500 miljarder år. Ja, så länge har det inte hållit på. Så där händer
det. Men det är ju de här tic-tac-grejerna som har byggt. Antagligen. Vi kanske är byggda av. Jag tror
av,
det.
Av de här ufona.
Ja,
tror du det är utomjordingar?
Nej, inte som sitter i det. Jag tror det är drönare från andra världar.
Ja, andra. No. Det verkar ju finnas någon typ av intelligens i dem eftersom att de rör sig på ett intelligent
vis. Men det är ju drönare liksom. De kanske inte har.
Nej.
De kan ju ha byggts för 100 000 år sedan också.
Jag tror på, tyvärr är det ju lite så att när man säger att någonting kommer från en annan galax eller en annan dimension, det är ju samma sak som att åberopa magi. Det är ungefär samma sak som att säga, ja men det är Gandalf som står och trollar fram de här ljusfläckarna.
Nej, men foliehatt.
Ja, så jag, det enda jag säger är att jag tror att det är ett naturligt fenomen som verkligen behöver att de duktigaste personerna undersöker detta.
Får fan undersöka det här, liksom.
Ja, verkligen.
De är ju jävligt nyfikna på kärnvapen och kärnvapen, eller
det verkar som att de dyker upp nära när det är kärnvapenreaktorer på båtar och kärnreaktorer i kraftverk och så vidare. Det verkar som att det är det som fokuserar aktiviteten på något sätt. Det är ju lite oroväckande det här faktiskt.
Det är spännande som fan.
Du vet, man brukar alltid säga så här, om det kommer rymdvarelser, vad säger Vatikanen då, har man alltid sagt? Kan inte.
Ja, det är också Guds skapelser.
Ja, men det.
Vad säger då?
Ja, men ja, jag vet inte, men jag tror att det är en felbedömning. Jag tror att när väl rymdvarelserna eller någon annan dimensionvarelse, när vi väl får kontakt någon gång, så tror jag att det jag tror folk är coola, det är så här, ja. Ja, men fan vad mäktigt. Alltså jag tror inte det är en så stor grej.
Skulle folk bli rädda och hysteriska?
Ja, det är ju så man har tänkt.
Man
tänker på hockeyn och. Om däremot rymdvarelserna pajar hockeyn.
Ja, eller om de börjar paja saker överhuvudtaget så kan det bli kris.
Ja.
Men jag menar att, då måste jag tänka att Bibeln inte stämmer för att. Eller att, varför skulle man få existentiell ångest av det? Det är ju ganska självklart om man inte tänker rent kommonsensmässigt att det finns andra intelligenta varelser eventuellt i universum och att det finns massa liv på andra, ja, galaxer och i vår egen galax.
Hundratals miljoner planeter som är ungefär som jorden i bara våran galax.
Ja.
Så liksom.
Då är det ganska rimligt att det finns någonting.
Vill du höra, jag hörde, det här var nog han Michio Kaku som sa det här.
Han sa, amerikansk-japansk fysiker eller?
Ja, precis. Och han sa att men dinosaurierna var på jorden i 200 miljarder år, va?
Nej, inte 200 miljarder.
200 miljoner år. Nej, 200 miljarder för mycket. 200 miljoner år eller någonting. Och han sa att människan har bara varit här i 200 000 år. Och människan utvecklar intelligens. Men dinosaurierna gjorde aldrig det. Det kom aldrig någon smart dinosaur liksom. eller teknisk eller så. Och då menar då det kanske tyder på, nu har vi ju bara en data.
Men det är ju så små händer och armar och de här Tyrannosaurus Rex. Ja, kunde inte göra mycket med dem.
Jag kan inte spela Gameboy. Man når inte knappsatsen från båda delarna
Plockepil,
av bålen.
Jävligt
så att
svårt.
Säga. Ja, precis. Nej, men det kanske är väldigt liten sannolikhet att man utvecklar intelligens. Vi kanske är något konstiga liksom.
Eller inte.
Ja, men dinosaurierna gjorde inte det.
Ja, men
däggdjuren gjorde det.
Ja, däggdjuren. Bra händer.
Ja.
Utveckla hjärnan.
Ja, men vi har ju såna
bläckfiskar är ganska smart.
Ja, men nej, det är de ju inte.
Ja, den bygger ju inte hus.
Nej.
Ja, visst.
Den skulle inte ens kunna borsta sin näbb. Om man ger den en tandborste.
Ja, visst.
Ja, men fan vad gott, Andres.
Ja.
Vi
hörs framöver. Vi får hålla utkik på UFO.
Ja, vi ska kolla.